Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Just den samme.
Och vi sitter i en ganska kylig våröppning kan man väl säga.
Ja, igår räkte det ner lite snö ett tag här hemma, men gräsmattan är grön redan och syrenerna, de knoppspricker, det heter inte lövspricker.
Lövspricker.
Ja.
Ja, men det finns lite hopp om vår och sommar i alla fall där ute.
Det gör det.
Det gör det. Och du har varit ute och rest och mött våren i Grekland.
Ja, det har jag. Jag har varit ute och rest dubbelt. Vi har ju liksom isolerat oss med pandemi i flera år, inte rest så mycket. Och sen tyckte vi skulle passa på här. Barnen börjar bli ändå stora nog att förstå saker och man vet inte riktigt med världsläge och sånt där hemskheter hur mycket resor det blir i framtiden. Så vi tog sportlovet och åkte till Kalamata och alltså olivstaden och njöt av oliver och olivodlingar och en väldigt trevlig liten stad med otroligt sympatiska människor. De sydde till och med i min knapp som lossnade på kavajen på en sömmerskeställe helt gratis och så var det lite överallt. Väldigt trivsamt, man kände sig verkligen välkommen och jättebra mat naturligtvis.
Och det jag tänkte på att när ni reser så väljer ni resmål efter när flygen går.
Ja, det gör vi ju. Det är ju inte så att, alltså, jag och Gunilla är ju utpräglade kvällsmänniskor. Så livet har ju blivit tufft bara med det här med skolplikten. Med skola som börjar 8 så man måste börja gå upp 7 om månaderna. Men vi skulle aldrig liksom ta någon avgång klockan 9 som man ska vara på Arlanda 7 och gå upp typ 4:30 eller så. Utan vi tar inga avgångar egentligen före 12. Utan det anpassar vi resmålen åt. Och det har ju blivit ännu viktigare sen vi fick barn. Ska vi dra upp dem mitt i natten liksom. Dessutom har jag sånt sömnbehov så jag får aldrig den där första dagen. Som andra kan tycka de får en extra dag om de åker tidigt. Om jag inte får mina 9 timmar sömn, då bara är jag helt utslagen. Någon annan får fixa hotell, stoppa in med en taxi. Och så bara lägger jag mig och sover bort hela dagen och vaknar på kvällen. Och så har man en lite konstig dyngsrytt. Det gör inte så mycket, då får man ha nattliv hela semestern. Men lite knasigt är det. Utan jag föredrar att liksom få normal sömn och sen ger mig av.
Du får alltså 9 timmar sömn som förälder?
Ja, ibland får jag det inte, men då klarar jag inte jobbet och lyckligtvis jobbar jag hemifrån. Så då är det bara att någon gång där kring 1-tiden så tar min energi slut och så får jag gå och lägga mig och sova en timme. För annars är det kört.
Vår dotter vaknar ju fortfarande 05:20, 05:30. Så de här 9 får jag 7 så är jag ju överlycklig nu. Och det gör att det går ju någon form av töcken med någon sån här guldfiskskål över huvudet.
Ah.
Och bara känner mig vad ska man säga, allmänt ointelligent, ointellektuell.
Man blir ju lite så, man blir ju dum av sömnbrist. Det handlar ju bara om att bita ihop och försöka liksom gå på någon form av autopilot och ryggmärgs. Vi hade ju naturligtvis när barnen var riktigt små, då skulle man ju upp och göra flaskan så där vissa tider. Men då hade vi alltid avtalet, jag och Nilla, att jag hade ansvaret fram till, jag tror det var vid tvåtiden, tretiden någonting. Det var nog 3-4 till och med. Och sen, för jag hade ingenting emot att gå upp mitt i natten och sitta upp en halvtimme och
natta barnen.
Det var bara mysigt liksom att sitta där när staden sov och med en bebis i famnen. Men när det börjar närma sig morgon, då är det svårt att somna om man går upp. Varken barnen eller jag själv var rätt. Så då fick ju Nilla ta över dem. Men sen hade vi som tur, de var väldigt kvällsmänniskor alla tre. Så det är bara svårt att få upp dem nu klockan 7. Det är för att de ska kunna komma till skolan.
Jag vill inte höra det där att du får väcka dina barn. Det hade varit sån sovmorgon och sån lyx utan det slike.
Men sen var vi faktiskt iväg här.
Innan vi går dit så måste jag bara fråga. Ja. Åt ni den berömda spädgrisen i Kalamata?
Ja, det gjorde vi. Och det höll på att missas. För det var ju många bra restauranger. Och det bästa spädgrisstället hade jag kollat upp. Det var ett ställe där man inte kunde äta på plats. Utan där man hade... De säljer bara spädgris. Det är liksom ett hål i väggen. Och där står en frodig herre med en jättestor kniv. Och så är det... En gigantisk, man kan se ett skyltfönster som är samtidigt en värmehållare där det ligger hela tiden nya nystita spädgrisar. Och så tar han på en stor skärbräda och så tar han sin stora kniv och så hugger han upp lagom bitar, så många kilo som var en ska ha, så får man det i en påse och så får man skynda sig hem och äta den. Och den var helt otrolig. Jag har ju ätit spädgris förr i Spanien och på lite andra ställen. Men den här var helt underbar. Och de sålde bara spädgrisen och så sålde de ju sen potatisrätt till. Som en sorts stekpotatis som var väldigt god också. Och sen fick man då se till att ha grönsaksrätter och sånt hemma och vin och sånt. Så det var nästan en av de få. Det var nog enda gången vi åt en lunch eller middag hemma i lägenheten vi hyrde, fast det fanns ett litet annat frukost åt vi där, men det här kunde vi inte missa, annars var restaurangerna så pass billiga att man, det var inte värt att stå till liksom steka mat en timme, utan det blev mer att vi åt ute, men jäklar vad gott det var.
Jag måste bara fråga, lyckoskalan 1-10 när du fick sätta tänderna i den här spädgrisen till första tuggan?
Ja, men den var hög. Den var nog 9 av 10. Nästan 10. Men 10 kanske man ska spara till sin livs största ögonblick. Men i och med att man hade druckit ett glas vin innan, det var soligt och man såg citronerna lysa utanför fönstret i den lilla bakgården. Och så den här knapriga ytan och så den här lite babyhulliga köttet. Och alltså lite som dikalv nästan. Och smakrika. Nej, det var fantastiskt gott. Men jag har överhuvudtaget väldigt nöjd. Vi provade också de här som jag glömde bort vad heter. Wildgrass kallade de det på engelska. Men det är alltså lite så här ogräsartade grejer som en av restaurangägarnas mamma hade varit ute och plockat. Som hade kommit upp där, vårprimörer. Det var mycket, mycket grönsaker, naturligtvis otroligt mycket oliver och olivolja. Vi var på bondens marknad och köpte både olja och oliver direkt från bönderna själva. Och det var ju så bra. Riktigt bra ostar hade de också. Man tänker fetaost som ju är en fantastisk ost, men det finns rätt mycket intressanta ostar i Grekland som man nog
definitivt
har missat.
Och de har ju sina egna ostar i olika regioner.
Ja, det var riktigt, riktigt gott.
Ja, du känner ju till min förkärlek för grekisk mat. Jag tycker det är en av de mest underskattade europeiska köken som oftast bara i Sverige kondenseras ner till en moussaka och en souvlaki, vilket är otroligt orättvist. Exakt, ja. Och lite friterade filodegsrullar.
Väldigt rikt och mångfacetterat och gammalt kök naturligtvis. Som ju speglar hela den här att det varit kulturområden i så otroligt många årtusenden. Sen hade jag säga, man kan säga att det roliga är att varmrätterna är ju bra. Förrätterna är gudomliga och efterrätterna är lite mediokra, ska jag säga. Men, så var det i Kalamata i alla fall. Det var en fallande skala liksom.
Så är det verkligen. Jag tycker man ska lägga någonstans 80% av krutet på förrätterna. Och göra det som ett tapas med sig köksupplevelse.
Vad precis vi gjorde. Vi fyllde ju bordet med sig rätter. Ja. Och oftast drack vi ju jättebra viner till grekiska Vinindustrin har ju utvecklats enormt de senaste 20 åren. De har ju behållit en hel del gamla roliga druvor, men det är ju oerhört mycket mer professionellt och mer satsning på högklassiga viner nu och inte bara Retsina i konservburk för 5 kronor. Liksom. Som har sin skärm också.
Men vi ska Nosa Botarin var en gammal klassiker på Systembolaget på 90-talet. Mm. Men vi får ta ett grekiskt vinavsnitt. Men först tänkte jag pudla över det fruktansvärda ljudet som jag stod för de två senaste avsnitten. Och det visade sig bara ett lite tekniskt fel med min mikrofon som inte hade aktiverats ordentligt, utan datorn spelade in på sin mikrofon. Och
hade varit Apple-telefon.
Ja,
och så mycket för det stora omhuldade bolaget.
Exakt, och hade det varit i Japan så hade jag ju fått pudla offentligt, lägga mig platt på marken.
Ja, det hade kanske lockat lite fler lyssnare sådär, om vi lagt ut små bilder på när du...
Det är en japansk pudel.
Mm, så får vi så här, rösta bland, ska han bara pudla, buga sig eller ska han begå harakiri?
Exakt.
För en massa snälla lyssnare som tänker höra av sig att du inte ska göra det. Alltså.
Ja, det hoppas jag. Det hade varit tråkigt sätt att väldigt avsluta tråkigt sina dagar. Har du sett Shogun, den nya filmatiseringen?
Nej, däremot jag såg ju tv-serien på 80-talet. Det var jag helt besatt av. Det var oerhört.
Och den bygger ju på en sann historia.
Okej, det gör det också. Det är
jag tror en brittisk eller... brittisk-belgisk, jag tror det var brittisk lots som blev kvar i Japan som historien. Mm. Och han har fått någon kultstatus där och har gator uppkallade efter sig. Sen har vi fått en fråga här från Henrik Pettersson Falk. Han undrar, den här bordsugnen som jag talade så varmt, ja, inbyggd airfryer-funktion. Jag har ju så svårt för estetiken av airfryers och det känns inte så gott att tillaga sin mat i ett stort plastmonster. Så att jag hittade ju en bordsugn i rostfritt stål med airfryer-funktion. Han undrade vilken det är. Det är en djungel av produkter att välja på. Och min heter Sage. SAGE och den är egentligen amerikansk och heter Breville i USA och kostar såklart mycket mindre där. Så tar man över den till Europa och så var det Heston Blumenthal som frontade det här märket när det lanserades. Så att den är lite kostsam måste jag erkänna, men i och med att jag inte behöver använda min vanliga gigantiska ugn och använder den här otroligt mycket, speciellt ugnsfunktionerna, så tycker jag att den börjar bli avskriven investeringen.
det tror vi vad vi vill om.
Ja, exakt. Ska vi prata någonting, bara kommentera det här med korv med vantar? Som vi pratade om sist.
Det tycker jag. Och där har det kommit in det är någon mathistoriker och någon annan kunnig som hävdar och tycker att det inte stämmer att det var från USA, utan de menar att det var Stockholmsutställningen 1897 som skulle vara det äldsta tillfället när man började servera hotdogs med vita bomullsvantar. Jag vet att man gjorde det, det har jag själv skrivit om, men jag har alltid varit övertygad om att det skedde i USA före. Och det tycker alla amerikanska texter också. Men å andra sidan hittar de aldrig egentligen någon riktig källa eller plats eller självklar när det skulle ha skett redan på 1800-talet. Men jag har väldigt svårt att tänka mig att det skulle varit... För att i Stockholmsutställningen lanserade ju hotdoggen just som en amerikansk grej. Och att det då skulle ha kormadammen, att det sen skulle ha spritt sig från Sverige till USA. Sånt kan hända, särskilt på en världsutställning där folk kommer från hela världen. Men det behöver vi i sånt fall mer källor på. Jag ska försöka rota vidare, men det är ju svårt att hitta om sånt här. Det är sällan särskilt bra dokumenterat. Vi har skrivit till en hotdog-historiker i USA, någon professor som tyvärr inte har svarat på flera månader. Men...
De är ju inte kända för att vara snabba amerikanska hotdog-professorer.
Nej.
Ja, från amerikanska korvprofessorer så har vi fått lite kommentarer på det var senaste avsnitt här. Och det var fler tips på bra enkel hemlagad mat när man inte har protein hemma.
Mm.
Hej Edvard Mats, min fråga knyter an till en lyssnarfråga från föregående vecka där frågeställaren önskade förslag på maträtter som inte behöver ha sin utgångspunkt i kött. Tycker era förslag var bra, men ni missade flera goda vegetariska rätter. Och det kan ju inte annat att hålla med om när jag hör den här listan. Mm. Pasta med en god hemmagjord pesto eller med en riktigt pesto, hemkokt tomatsås. Att vi inte hade med det. Jag trodde det, men nej. Båda rätterna är enkla och billiga att göra själv. Det kräver såklart ofantliga mängder parmesan och som topping. Mm. Och kanske även burrata vid sidan om. Men sen har man två oerhört goda maträtter. Och man har ju alltid en gigantisk parmesan hemma, eller hur?
Ja, nästan. Jag har bara problem med tre barn som tycker att tar man fram den gigantiska parmesanen som jag gjorde igår kväll till exempel och ett rivjärn, så tror man att de då ska riva gigantiska mängder parmesan. Men istället tar de fram knivar och skär gigantiska bitar parmesan och trycker i sig. För vilken mat som helst i hela världen slås faktiskt ut av parmesan vad det gäller mina barn. Så de äter upp den där väldigt snabbt. Så jag har ett ständigt nyinskaffande för dem med hushållsekonomiska sår som uppstår. Men det får man ju, det får man uthärda. Men därför, ja, den är ofta, den är gigantisk från början, men ofta så kommer man ner och så är det bara en liten hörn kvar av den.
Får gömma godis och glass hemma.
Och parmesan. Och,
exakt. Precis. Andra förslag är cacio e pepe, som är ju en otroligt god italiensk pastarätt och väldigt enkel.
Mm. Hur gör man den?
Ja, det är bara ost och peppar egentligen och pasta.
Ja.
Sen så har vi en rad härliga pastarätter med rötter i Syditalien som utgår från kikärtor. Pratade inte vi om risotto? Tog vi inte ens med det? Det här känns ju undermåligt. Cantarellrisotto, sparrisrisotto, risotto milanese. Och sen kommer det en...
Men risotto är väl ändå ett tillbehör? Eller kan man äta det utan en köttbit till? Eller fisk?
Ja, men det kan man ju definitivt. Det är så här klassiskt dejtmat, risotto.
Ah.
Blivit bjuden på och även lagat. Enkelt, gott. Här ska vi se. Kristoffer Wallman har även bra hemmagjord chiliolja i kylskåpet.
Mm.
Och så kokar han snabbnudlar med några stänkfisksås, söt soja, svart vinäger, några krämiga 63-gradiga ägg, salladslök, ingefära, allting i en skål och drissla med chiliolja över anrättningen. Så har man en varm krav i en skål. Tack
är
för
han inte mer strikt vad det gäller det vegetariska än att man får ha fisksås, då kanske man även får ha vorstersås.
Det tycker jag.
Inte just i den rätten, men det är till exempel tomatsåsen vinner ju väldigt på några stänk.
Sen tänkte jag att vi skulle, när vi har pratat nyttigt, vegetariskt, veganskt, ovolaktiskt, pescatorianskt, så ska vi gå till lite ännu mer nyttiga ämnen.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej Edvard, Mats, Gunilla och Jude Henrik som ser alldeles för lite tid i rampljuset på grund av sin egen ovana klippa bort de gånger han medverkar. Och det kan vi hålla med om.
Det är verkligen så.
Med skrämmande liten överdrift så är det som att ett ljus inombord tändes igen när podden återuppstod från sitt nedlagda tillstånd, och jag tror att många lyssnare skulle instämma. Att podden släpps med större mellanrum är något vi helt enkelt får leva med fram tills att det blir hållbart att släppa veckovisa avsnitt. Och just den anledningen skulle jag föreslå att ni sätter upp en swish som går till podden. Det är inte otänkbart att många era Patreon-donatörer har fallit bort och podden var borta, men då kunde swisha ett valfritt belopp. Att då kunna swisha ett valfritt belopp skulle vara ett bra sätt att stödja podden. Så det vill jag varmt rekommendera att ni gör. Och vi har inte aktiverat vår Patreon. Och
nej, det är
vi ser på lite intäktsmöjligheter, men det har liksom fallit mellan bord.
Ja, vi har massor av idéer. Vi har ett par personer som hört av sig och kommit med råd och tips, och en som till och med erbjudit hjälpa oss. Och det är mycket möjligt att vi ska bygga upp något lite mer avancerat med Patreon, och kanske till och med specialavsnitt som bara är för Patreon deltagarna, även om det kommer naturligtvis finnas avsnitt många som är för alla också. Men det där får vi lite grann se över. Vi har ju många barn och arbeten och allting, så det blir ju lätt att man ligger efter lite, men det vore ju väldigt, väldigt bra om vi kunde få till något. Och jag tror det är många av er lyssnare som skulle kunna tänka er att stå för lite finansiering av podden. Och jobbar ni någonstans så får ni ju väldigt gärna tipsa dem som jobbar med marknadsföring och sponsorsverksamhet, att de gärna får gå in och sponsra ett avsnitt också, för det, då blir det ju riktigt roligt.
Det får man definitivt göra.
Mm.
Då till nyttigheterna. Vi har många gånger fått höra era intressanta tankar om cigarrer, och vi har till och med vid ett fåtal tillfällen fått ta del av Edvards tankar om snus, men jag tror inte att ni bemött piprökning i någon större bemärkelse. Så rökdon är ganska krävande, då man inte får röka för snabbt eller för långsamt utan precis lagom. Mm. Men det resulterar i en gemytlig rökning som ger en njutning, ett njutningens ögonblick. Skulle Edvard vilja berätta lite om hur det har sett ut historiskt i Sverige? Äger ni några piper själv? Hur är det i relation med piprökning idag? Piprökning torde dessutom rimma ganska väl med Edvards förkärlek för hela tweed-estetiken. Har jag fel?
Nej, alltså jag skulle ju säga att pipa är ju i första hand, nu för tiden i alla fall, en sorts imageföremål, en estetisk del av ens outfit liksom. Det är få saker som ger en sån karaktär åt en bild som om personen har en pipa i munnen. Det skapar liksom en hel värld. Man tänker in väldigt mycket mer. Den där pipan, det kan vara intellektualism, det kan vara konservatism, stofilitet, det kan vara brittisk gentleman, det kan vara avslappnat, trivsamt, mysigt på något vis. Det finns väldigt mycket som pipan signalerar. Pipan är ju det äldsta sättet att bruka tobak. Det var ju det som var det självklara innan man lärde sig rulla cigarrer, och långt innan man lärde sig att tillverka cigaretter med massa läskigt papper som gav en stickande rök, så stoppade man ju tobaken i en pipa och rökte. En pipa är ju ganska lätt att tillverka av alla möjliga material. Så det är ju det som är det klassiska sättet att röka. Och det finns ju olika pipor. 1700-talet vet vi, alla hade ju alla kritpipor i Sverige, ja. De här vita, som egentligen, det är inte riktigt krita, men det är någon form av lera de görs av. Det fanns även svarta och röda. På 1800-talet var det populärt, framförallt i Tyskland men även i andra länder, med så här stora keramikpiphuvuden och långa, upp till en halv meter eller en meter till och med, långa pipskaft i trä som man kopplade det där till ofta.
Det där tänker man ju lite Sagan om ringen idag, Gandalf och hobbitarna sitter och röker.
Absolut, alltså då kunde man ju ha piphuvudet på marken till och med, och så hade man pip, själva munstycket gick ända upp till munnen. Sen har man ju haft de lite mer moderna piperna som krymper lite och gör sig i trä, blir ju väldigt stora på 1800-talet, alltså sent 1800-tal, och sen det vi tänker som 1900-talet, och antingen den böjda lite kraftigare, som även finns i sjöskumsmodell, som jag anser som en sjöskumspipor, och briarpipor. Briar är väl en viss sorts träslag, de brukar ju anses som de allra finaste piporna. Men sen har vi ju 1900-talet, den smala, raka träpipan, typiskt sånt som Captain Stofil har i munnen. Och som känns liksom det absoluta 50-tals nostalgi utstrålar. Så det är ju en, det har funnits pipo länge. Och de har ju nästan försvunnit också, ska man säga. Det finns en liten entusiastisk... fortfarande på 80-talet kunde jag... Jag hade en god vän som på jobbet hade ett pipställ med 7 pipor. För en pipa bränns ju sönder om man röker den för tätt. Man kan inte röka den igen redan efter en timme, utan det måste gå. Den måste få svalna av några timmar om man inte ska slita ut dem för snabbt. Och då har man ett ställ för att om man är vanerökare av pipa, så tar man en pipa i taget och rullar och nästan tar nästa i ordningen så alla hinner svalna. Och det var helt okej på 80-talet att ha det på sitt... arbetsrum på kontoret på jobbet, och det blev ju väldigt mycket doft av all den pip, för pipor luktar ju väldigt intensivt, får man ju säga. Kanske inte sätter sig riktigt lika mycket som cigarr, men inte långt ifrån, och det är ju andra typer påverkas mer av. Men idag är det inte så många som röker pipa. Man märker det på att många av de klassiska pipmärkena inte längre finns kvar. När jag kollade runt för någon gång för något 2 år sedan eller något, av den anledningen, det var någon som skrev någon liknande fråga och ville ha svar på något sammanhang vad jag brukade kunde rekommendera, då såg jag att det egentligen ingen av de sorter jag rökte ibland fanns kvar till försäljning längre, utan det är ju en marknad som har gått ner väldigt.
Ja, jag minns på 80-talet när man var barn, så Borkumbriff och Hamiltons blandning, och det var ju väldigt många i släkten som rökte pipa.
Ja. Jo, det var, vi hade ingen närstående kanske som gjorde det, men det var ändå någonting som liksom man mötte, någonting som liksom fanns i liksom den vanliga stadsmiljön. Eller? Själv, jag vet inte, vad var din första pipa? Har du någon stark relation till piprökning personligen?
Nej, men det är ju klart att jag utforskat det också en gång i tiden. Och jag hade en billardpipa och provade lite Förstås. Olika sorter. Ja, och jag är fascinerad av hur den skulle packas med tre olika lager, olika hårt, och sen så testade jag lite olika på tobakssorter, och jag hade börjat röka lite cigarr då, så att kände väl att pipan var lite för söt för mig, många tobakssorter, och då hittade jag en tobak som heter Freiburg och Treyer, en tysk Evans Blend som jag uppskattade, som var en blandning mellan Black Cavendish och Virginia Tobak Ribbon Cut, och lite mildare, men lite mer, inte den här riktigt söta fruktigheten som kan bli lite kvälvande i piptobaken ibland.
Mm.
Själv då? Du måste ju också ha rökt en
pipa. Jo, jag har haft en hel del med pipor att göra. Det första, det var faktiskt min gode vän Martin Melin då, salig åminnelse. Han hade i sitt föräldrahem en stor sån här, kanske inte meterlång men inte långt ifrån, den här stora modellen av pipa som hängde på väggen som utsmyckning. Och det hade han haft som någon sån här pojkdröm att någon gång röka ur den där pipan.
Aha.
Så en gång var hans föräldrar bortresta, kanske var så där 16, vi gick på gymnasiet i alla fall.
Men bara förstår du, han har tittat på den här i åratal. Och
ett
den här
helt liv.
Ja. Och den här nyfikenheten har bara stegrat, och någonstans så måste det kulminera i att pipan brukas.
Han visste att någon förfader, om det var någon farfars far eller någonting, hade rökt den. Och ja, nej, det är klart det skulle stillas. Så föräldrarna hans bortresta på landet. Jag åker dit. Pipan... Martin har köpt en just greve Hamilton, känd för att det känns lite som samma konsistens på tobaken som när man har vässat det här, som när man har vässat blyertspennor i skolan och tömmer den. Det är ungefär den konsistensen.
Ja, cederträskrapet det här.
Ja, och det här var ju en jättestor pipa, och vi borde naturligtvis bara haft i en normalstor, men vi stoppade ju ner nästan halva paketet och fyllde det där jättefint huvudet. Och sen började vi försöka dra igång det här. Men den hade ju då hängt några generationer på en vägg. Så tätningen hade ju släppt. Så det var ju väldigt svårt att få eld på den. Jag tror det hade funkat om vi hade vetat att vi borde haft mycket, mycket mindre tobak och inte så hårt stoppat. Men vi höll på där med tändstickar på tändstickar och försökte dra igång den. Och istället lossnade då tätningsmaterial och flög ner i våra lungor och munnar. Man fick hosta upp det där, och det slutade totalt verkligen misslyckande. Vi fick ingen riktig fyr på den, och det blev ingen riktig rökupplevelse.
Vilket antiklimax.
Ett totalt antiklimax. Sen var jag nere en år senare i tredje ring och gjorde praktik på en tysk internatskola driven av jesuiter. Och då var jag
men förlåt Eva, alltså, bara någonstans, jag är inte förvånad över att din första pip, ditt första piprökningsmöte är med en för stor släktklenod som packas med en halv paket med greve Hamilton. Jag vet inte, living the brand någonstans.
Ja, det har du nog rätt i.
Ja, fortsätt, förlåt.
Det andra mötet då, det blev som sagt att jag var nere hos jesuiterna i Bonn Bad Godesberg och gjorde praktik där en vecka. Och
ja, det är ofta flera... där man har sitt andra pipmöte. Hos
det är ofta jesuiterna. Det. Då var vi ute flera gånger på krogen, jag och två unga jesuiter. Och den här tysken då, Ludger hette han faktiskt, han hade en modern pipa, modern tysk träpipa, en sån som han stoppade filter i. Just inte pappersfilter utan kolfilter, för det skulle minska skadan av det hela. Och det kändes ju, och den doftade ju väldigt trevlig och var rätt elegant, och han tände den där alltid om man var ute och tog ett par öl. Och det intresserade mig, så redan mindre än ett år senare, ett halvår senare, när jag åkte ner till Trier och hade mitt glada år där, då gick jag faktiskt redan en av de första, jag tror första veckan gick jag och köpte en pipa. Och det var en i den stilen. Sen orkade jag i längden aldrig hålla på med de där filtrerna.
Jag är mest förvånad över att det inte var första dagen, utan att det höll på något dygn. Ja.
Jag köpte cigarr första dagen, kan jag säga. Men cigarrer har ju alltid varit. Cigarrer och cigariller skulle komma och förbli mitt egentligen favorittobak genom åren. Men jag köpte ju doftsnus. Det blev en del cigaretter sena nätter. Det var pipor. Det var allt som fanns. Och den blev väl min huvudpipa. Men sen ett par år senare när jag och Martin var och reste på tågluftning, så köpte jag en pipa i Turkiet också som var böjd. Och den tyckte jag var rätt trevlig. Egentligen passade den böjda stilen mig bättre. Att jag blev alltid snyggt på foton. Martin med en sån här smal, rak 50-talspipa. Jag med en lite större böjd variant.
Var det mer som en Sherlock Holmes-pipa? Eller?
Inte i den storleken, men ändå lite mer de här organiska, mjuka, svängda formerna då. Och vad rökte jag då? Ja, men jag tyckte om något som heter sherry and sherry. Alltså körsbär och starkvinet sherry. Jag står det på engelska, så jag kan inte uttala de två orden på olika sätt. Och Dunhill, den var så här söt, fruktig. Dunhill Early Morning Pipe, som istället hade en, skulle vara lätt då, som man skulle kunna börja dagen innan frukost var väl tanken. Men för mig passade den ganska bra. Och så fanns det en Borkum Riff, hade när jag var i Tyskland i alla fall. Det fanns nog i Sverige också. Några nya, lite mer trendigare så här varianter som riktades till yngre. Och då hade de en som hette Cool Aromatic, som hade lite så här lätt mentol. Som var ganska trevlig. Sen hade ju Boberg...
Förlåt, nu tycker jag att du går utanför ditt varumärke här med Cool Aromatic. Det här,
men jag var ju 18 år.
Ja, men ändå. Förlåt. Ja,
jag är ledsen. Den får vi stryka bort. Bobergs tobakshandel i Sturegallerian som kom
det,
där i sent 80-tal och blev ju liksom ett mecka för oss unga eleganter som ville kunna gå och bara köpa varsin cigarr i cigarrrummet och sen sätta oss och röka på något lämpligt ställe eller så. De hade även en tobaksbuffé, jag vet inte om de kallade det tobaksorger eller buffé eller vad de kallade det, men det var som en salladsbuffé med tobak, och där kunde man då alltså grundtobaker, och så kunde man då låta blanda sin egen sort, och så kunde man dessutom skriva upp receptet om man ville ha den igen och gå och säga den vanliga. Och då kunde man ha lite, börja med kanske lite Virginia och sen någonting, en aning rökt och någonting lite fruktigt, och så kunde man liksom bygga sin egen smak. Jag rökte ju inte så mycket tobak att det blev att jag liksom provade massa olika sorter, utan det blev väl att jag köpte blandade en gång, och andra gången var det så roligt att kunna just säga jag vill ha min egen sort, så det blev bara den sorten. Men så var det. Sen är det ju nackdelen med pipa. Jag har alltid haft problemet som många har. Pipa är inte för alla, för det, jag får en sträv tunga av det väldigt snabbt. Alltså det lägger sig för piptobak på något vis. Det skiljer sig mot cigarr och cigarett. Att det, jag vet inte om det är värmen eller om det är själva röken som kommer in på något sätt. Att tungan ofta blir sträv. Och det vet jag många andra också som haft problem med. Så jag blev aldrig någon vanlig piprökare. Det var aldrig min huvudgrej. Utan cigarr, cigariller, pipa... cigaretter, det var väl i nämnd ordning, och gärna filterlösa cigaretter då snarare. Och när jag fyllde 30 då hade jag bestämt sedan länge att jag aldrig mer skulle röka cigaretter. Men pipa fortsatte ändå med lite grann genom åren. Det blev en kritpipa också, som en tredje pipa köpt på Stadsmuseum, så här 1700-tals replik. Och det trevliga var ju just det att man köpte alla tillbehör och gav varandra, jag och killarna i den här herrklubben, eller herrarna i herrklubben, killarna ska jag inte säga, ungherrarna i esoteriska solipsister då, det var en perfekt present när någon hade middag, ge bort ett pipverktyg snyggt, eller en sån här liten läderpung som man hade tobaken i, eller det fanns ju en borr man kunde borra upp om man hade rökt. Vi rökte aldrig så mycket att man egentligen behövde kanske en borr. Det tar flera års rökande innan en pipa slammat igen så den måste borras upp. Men allt det där var ju väldigt charmigt, precis som cigarill och cigarettetuier och cigarrsnoppare och hela den enorma utrustning som fanns kring de här.
Jag förstår fullständigt den här accessoar-vurmen som man får när man sätter igång med någonting. Det är som min lilla mustasch som jag fortfarande håller på att odla.
Ja, vad trevligt.
Och bara få köpa en liten mustaschborste, en liten grövre borste med givetvis ungerskt svinhår, borst och mustaschvax. Jag får ju inte för min omgivning göra en full handelbar med vaxade toppar, utan det är strikt förbjuden till det. Men jag ändå i smyg inhandlat en liten burk med sandelträdoftande mustaschvax.
Jag hade en sån där ungarische Schnurrbartväxe, tror jag det stod på den. Alltså det stod på tyska, men det var det var ungerskt vax, men det var nog tyskt tillverkat, men det ansågs fortfarande finast att det var ungerskt.
Man kan bara använda ungerskt vax.
Men den hade tyvärr inget parfym, utan hade en ganska lustig sån där lukt som var lite märklig. Men det fick man stå ut med. Det är härligt. Långt senare, för 7-8 år sedan nu, så var jag och, nej, 6-7-8 år sedan kanske. Ja, förlåt mig.
Jag tänkte på snacka om par sådär. Var det 82? Nej, jag tror att det var 82. Nej, det var
83.
Nu 82, så sitter ett helt sällskap och vi kan inte bry sig mindre och bara vill höra historien.
Det är bara viktigt för en själv för att försöka få ordning i hjärnan och på sitt liv. I alla fall var jag och Gunilla och lilla Melker som bebis vid Harvard, universitetsområdet där. Och där gick vi in slumpmässigt i en butik.
Eller var det Cambridge?
Som visade sig vara precis vad jag hade drömt om det funnits när jag var just i de där 20-årsåldern och gick omkring med de andra herrarna i herrklubben, och som också var studenter på den tiden. För där hade de liksom specialiserat på allt. De hade lite cigarrer, de hade lite piputrustning, de hade pomada, väldigt udda gammeldags stofiligt rakvatten och mustaschvax. De hade även spatserkäppar, det var ju sånt vi fick gå och köpa i gamla antikaffärer när vi ville ha spatserkäppar och gå och sprätta med. Och de hade hattar och de hade en överdelning där en schackklubb satt och spelade schack på någon liten veranda uppe. Det var så otroligt, det var allting du tänker. Och det var inte de här dyra priserna, för Boberg var ju ändå väldigt dyrt. Vi drömde ju alltid alla tre om en humidor, men det blev aldrig någon. Ingen hade någonsin råd att köpa någon av de där riktiga, utan man fick försöka hitta nödlösningar som vi har talat om tidigare. Du tipsade om den här glasburken från Ikea och så. Men här kunde man då köpa för under 100-lappen en fuktmätare och under 100-lappen en sån här liten plastkolv med svamp som man häller på destillerat vatten i. Jag menar, Bobergs kostade ju så här 5000 kronor för en humidor, men här hade de liksom utrustning som om man köpte cigarrer i en trälåda, ibland kan man ju få dem billigt i något lite tjockare trälåda, eller man hittar någon låda någonstans, kunde man bara köpa de här tillbehören och använda dem.
Ja. Det låter lite som som inspirationskälla till diakongränden i Harry Potter.
Ja, precis. Diakongränd, precis. Jo, men lite det. Det kändes verkligen som det. Man förstod att det både var unga studenter och gamla stofilprofessorer liksom som gick. Och att det är härligt att det finns just vid Harvard, som man idag kanske förknippar mer med Wookie-rörelsen och extrem radikalism och sånt. Ja. Men uppenbart finns det en hel del gamla stofiler kvar nog för att den där butiken i alla fall skulle gå runt.
Definitivt. Men vi ska hoppa vidare här till från piprökning och diakongren till någonting som borde ingå i allmänbildningen, även vår egna. Och nu gör den äntligen det tack vare Carl Herlin, mathistorikern. Hej, vilken trevlig podd. Visste inte att ni börjat podda igen och till min glädje såg jag att det fanns en hel drös avsnitt. Jag kan svara utförligt om svampketchupen. Som jag också har ätit många gånger. Svampketchup är en av de äldsta ketchuparna. Den var vanlig på 1800-talet, långt innan tomatketchupens segertåg. Även i Sverige åt vi svampketchup på 1800-talet. Men vi kallar den för svampsoja, som det finns recept på i flera gamla svenska kokböcker. Den behövde till populära engelska rätter som låg i tiden. Ketchup eller ketchup betyder ursprungligen sojasås eller fisksås i Indonesien och Malaysia, och redan på 1700-talet försökte britter kopiera dessa primärt sojasåser och gjorde talrika versioner. Ostronketchup, valnötsketchup och gröna valnötter, sardellketchup, pepparrotsketchup, gurkketchup och svampketchup. Och den sistnämnda blev mest populär av alla. Men det rör sig alltså inte om en sås som liknar dagens tomatketchup alls mycket, utan svampketchup är inte alls söt utan mycket tunn, salt och syrlig brunfärgad vätska med mycket svampumami och påminner mest om worcestersås. Fast den är ännu tunnare i konsistens än worcestersåsen. Innehåller små mängder kryddor som muskelblomma, nejlika och kryddpeppar. I Storbritannien är det fortfarande ganska enkelt att få tag på mushroom ketchup från märket Geo Watkins. Det går också utmärkt att producera själv. Används ungefär som worcestersås till klassiska brittiska rätter som till exempel den gratinerade ostsmörgåsen. Vad heter den brittiska ostsmörgåsen, Edvard?
Welsh rarebite.
Eller som tillsats i mörka köttgrytor eller tillbehör till stekt lammkött.
Mm.
Den söta och tjocka tomatketchup som vi har idag kommer istället från USA och åren runt 1800. Tunn och saltsyrlig tomatketchup som liknar worcestersås eller svampketchup var vanlig i USA redan i mitten på 1800-talet och gavs till måltiderna hos soldater i bägge sidor i amerikanska inbördeskriget. Men tomatketchupproducenterna hade stora problem med spontanjäsande ketchupflaskor som exploderade, och vissa började då koka ner tomatröran rejält och tillsätta socker, och det löste explosionsproblemet. På så sätt blev ketchup en helt annan sås än vad den varit historisk. Och blev kanske ännu mer populär för sin sötma. Och det vet vi båda aktiverar belöningscentrumet. Och det är därför ketchup idag är tjock och söt men innehåller fortfarande små mängder av de äldre kryddorna som kryddpeppar som är svåra att urskilja men måste finnas där, för annars smakar det fel. Nu vet ni det.
Åh, vad intressant. Det här, jag får skämmas lite grann för vi bara skrattade nästan åt frågan. Men vi får verkligen säga att det var en väldigt bra fråga som verkligen låg i det jag borde kunna. Worcestersås är ju liksom mitt primära område. Så hela den här utläggningen borde jag ha läst in och föreläst när vi fick den här frågan. Men nu får jag verkligen tacka så hemskt mycket för att någon annan tog ansvaret och läste in. Jag känner ju till mycket av den här bakgrundshistorien naturligtvis med de indonesiska ketchup-sorterna, hur det kom till Europa, hur det blev tomatketchup och så. Men just svampketchupen, den delen hade jag missat. Och det låter ju som någonting jag verkligen skulle behöva i min matlagning.
Ja, och det skriver Carl Herlin här. Nu vet ni det. Tycker att svampketchup någonstans bör tillhöra någon slags allmänbildning i en idealvärld. Och jag tycker att den kunskapen egentligen ska in på grundskolenivån.
Ja, absolut.
Och att vi saknade den här kunskapen gör att vi... Det får jag inte bara stå i skambron för ljudkvaliteten, utan
det
även
kan
för...
Väl jag som jobbar med mathistoria borde ju verkligen ha Carl, men du som går med också naturligtvis. Det.
Ja, vi får båda skämmas. Vi får ställa oss i diakongränd.
Ja.
Och sen har vi gurkketchupen som i USA vidareutvecklas till sweet relish, eller vad vi i Sverige kallar för bostongurka, som alltså inte uppfann av företaget Felix. Men det är en annan historia, skriver Carl Herlin här. Och den kanske du får föreläsa om någon gång.
Mm, där de fixade ju också, de lärde alltså just hur mycket är bostongurkan och relish samma sak. Där finns det lite olika uppfattningar. Men det är klart, det är ändå lite samma andas barn.
Lite så. Jag tror att vi tyvärr behöver säga tack och hej för det här avsnittet. Det är väldigt roligt att vara tillbaka. Vi ska försöka bli mer regelbundna. Vi ska försöka hitta någon form av intäktsmodell. Men vi är enormt tacksamma för alla frågor och alla ni som lyssnar. Mm. Och vart skriver man om man vill ställa en fråga?
podden@edvardblom.se.
Ja, men det är strålande. Du säger det så vackert och så tydligt och distinkt. Ta det en gång till här innan.
podden@edvardblom.se.
Strålande. Och nästa avsnitt, vad tror jag? Jag tror vi ska prata brittisk cider och matcha öl med mat. Vad tror du om
det? Ja, möjligen kanske vi hinner med tyska kulinariska upplevelser, men det kanske blir längre fram. Det tar ju alltid mycket längre tid än man tror. Alltså tiden flyger när man poddar. Så man tror man ska in med massa saker och sen plötsligt har det gått 45 minuter redan.
Ja, så är det. Men ut och njut i vårljuset i alla fall, även om värmen inte har slagit till i landet när det här avsnittet spelas in. Mm. Så hörs vi snart igen.
Ja, på återseende.
Återhörande.
Återhörande.
Hej då!
Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.